Välkomna till Sportbladets Premier League-podd, säger vi. Patrik Syk heter jag, är tillbaka efter jul och allt. Makoto, du har fått flytta över till andra sidan bordet.
Ja, det var ganska skönt där borta, måste jag säga.
Ja, det är lite svalare där borta. Mer avslappnad ställning på expertsidan.
Man har inte samma press från den datorn som ligger där och tickar också. Man ser de här liksom, vet du, ljudvågorna som terroriserar den breven när man sitter på programledarsidan.
Nej, precis. Frida, du är med som vanligt från London.
Ja, det är jag.
Härligt. Du har varit på semester du också. Fast du har poddat inte under tiden.
Ja, det är helt sjukt. Det blir sista gången. Nästa gång blir 2022.
Nej, man kan inte ha det. Man kan inte åka iväg på det sättet.
Ja, man missar för mycket.
Ja, verkligen. Vi ska börja det här avsnittet med att göra lite reklam. Det är nämligen så här att Sportbladet har ett managerspel som heter Premier Manager. Och vår säsongen ska precis dra igång. Jag har tagit ut mitt lag. Frida, jag vet att du har tagit ut ett lag, men det var ett par veckor sedan. Jag gissar att du har reviderat lite i det laget sedan dess.
Ja, det har jag faktiskt.
Vill du dela med dig lite hur det gick under höstsäsongen för dig?
Jättegärna. Nej, men det gick bra. Jag kammade ju hem Sportbladets interna liga, vilket jag är oerhört nöjd med. Jag var ju extremt nervös de två sista omgångarna. Alltså, det var nästan så att jag insåg där och då vilken sjuk vinnarskalle jag är. Alltså, hade jag förlorat där så hade jag hade nog inte hämtat mig på länge. Men det gick hela vägen.
Ja. Grattis får vi säga då. Jag har aldrig vunnit någon av de här interna. Man har spelat, alltså jag ställer också upp i hockey och såna saker som jag inte begriper någonting av. Men allsvenskan, och det har ju varit La Liga och allt möjligt.
Har du ett La Liga-lag?
Jag har haft ett, inte den här säsongen, men förra säsongen hade jag nog ett.
Den enda framgång jag haft när jag kom till det här huset och är med i de här ligorna, det var att jag ledde Sportbladets interna SHL-liga ganska länge. Men det var bara för att Rögle gick bra och jag hade Ted Britén ungefär. Och sen gick det skit sämre för Rögle, och då gick det sämre för mitt lag, för jag hade inte rört det heller. Så det var tufft.
De här interna mailväxlingarna, så tror jag kan utröna att Kristoffer Kroko Bergström leder SHL-ligan just nu. Han påpekar det emellanåt. Men som sagt, det är då fredag kväll, deadline för att anmäla sig till vår säsongen. Jag har tagit ut ett lag, jag tänker dela med mig av det.
Hur många typ Liverpool-spelare får man ha?
Jag har bara tre.
Ja, det är bara det man får av, va?
Jag vet inte.
Aha.
Jag har faktiskt inte, jag har inte testat gränserna. Frida, du har bättre koll på det här. Hur många får man ha varje lag?
Nej, men det är väl tre, och sen så går det ju liksom inte att, alltså typ som Liverpool, alla spelare är ju i princip för dyra.
Ja, det blir så, det är inte de dyraste man har. Jag har Dean Henderson i mål.
Det känns vettigt, det funderar jag på att ta också, jag har inte gjort mitt lag.
Ganska billig, Sheffield United är välorganiserade, släpper inte in mål i onödan. Det känns som en bra. Jag har en backlinje bestående av Joe Gomez, han var väldigt billig. Ett Liverpool som inte släpper in speciellt mycket mål. Han kommer spela mycket
Med skadorna
på. Matip var över sig tillbaka i träningen här nu, men jag tror Gomez har varit så pass bra att det kommer vara mycket till för att Matip eller Lovren eller någon annan ska peta.
Du vet att det är nu jag sitter och bara, okej, Joe Gomez, och så lägger jag in honom här och kopierar lite.
Jag hoppas att även det är några andra som lyssnar.
44% har valt Joe Gomez, så du är nog inte ensam om den spaningen.
Nej, så är det ju. Han var ju väldigt prisvärd. Så är det. Jag har också Johnny Otto. Eftersom han är registrerad, han spelar ju som wingback i Wolves. Jag tror Wolves kommer gå bra den här våren. Gör ju en del poäng och inblandad i mycket offensivt, så att som back tycker jag att han har ett bra värde. Han är inte lika billig som Joe Gomez, ska säga. Sen har jag slängt in Mariappa där också från Watford. Jag har känslan av att Watford kommer gå bättre under våren än vad de gjorde i höstas. De kan inte gå mycket sämre. Det finns ändå ett lag där. Det känns som Pearson har styrt upp dem lite grann.
Fast Nigel Pearson-effekten måste ju få någon form av dipp förr eller senare.
Så är det ju.
Och den har ju redan påbörjat.
Det har ju planat ut lite grann, men
inte för att ifrågasätta ditt val av Mariappa här nu, men
nej. Hur känner du inför den backlinjen, Frida? Du som ändå är prisvinnare här.
Ja, men det är Mariappa är jag väl lite tveksam till ändå.
Alltså, han är ju mer för att han var väldigt billig.
Ja, jag förstod nästan
har,
det.
Har offensiva kvaliteter och spelar en del för Watford, så att så fick det ju bli. Jag har faktiskt med tre Watford-spelare, vilket ju, när jag tittar på det just nu, kanske inte är den bästa strategin.
Har du funderat igenom det här?
Ja, nej, men jag har ju då med Ismail Assar på mitt fältet. Jag gillar Assar, tyckte om honom förra, han kom till Watford också. Det är en underhållande spelare, även om man kanske inte kommer ge mig så mycket poäng den här våren. Jag har med Kevin De Bruyne, för någon måste ju göra poäng på det där mittfältet.
Givet.
Ja, han är faktiskt prisvärd. Jag tror han kostar 8 eller något sånt där. Jämfört då med de bästa anfallarna som ligger någonstans uppåt 11, så gör ju De Bruyne otroligt mycket poäng. Och kommer spela mycket. Ja. Mm. Bredvid honom har jag Oxlade-Chamberlain som jag tror kommer spela ganska mycket. James Milner klev av senast, har en skada. Det är ganska mycket skador. Keita skada i ljumsken. Wijnaldum har varit halvskadad. Fabinho har ju också varit skadad och väl börjat träna precis nu, så Jordan Henderson kommer spela där, så kommer bli mycket speltid för Oxlade-Chamberlain som ju spelade i FA-cupen, eller ja, i FA-cupen nu i helgen. Och bredvid honom då Fleck. Det är ju en av mina favoritspelare från den här, dels att han har ett kul namn och dels att han skjuter hårt. Det är sådana kriterier som jag har för fotbollsspelare.
Du kan inte ta ut Steve Sidwell, och han finns inte i systemet.
Steve Sidwell är tyvärr ingen Premier League-spelare längre.
Nej, men han fick kanske vid systemet kvar från någon gammal liksom. Det var det jag menade snarare, att du kan ta ut liksom.
Däremot så inledde vi anfallet med Adama Traoré.
I anfallet?
Jajamän.
Det var ingen skräll.
Nej, det var ingen skräll. Han är ju magisk. Han är ju bra som helst. Han kommer ju tear it up den här våren. I anfallet har vi också min dyrgrip då i samlingen. Förutom De Bruyne så är Mohamed Salah.
Ah.
Man måste ha en kapten där framme, va? Känns som att Salah har några mål i sig den här våren. Och Troy Deeney, min tredje Watford-spelare. Troy Deeney under Nigel Pearson. Det är klart att han kommer göra mål.
Den är inte dum, tror jag ändå.
Han var inte så farligt dyrare. Så där har ni det. Där har ni mitt lag. In och registrera er då på manager.aftonbladet.se. Deadline är fredag klockan 9 helt enkelt. Precis för avspark. För vilka är det nu? West Ham mot?
Det är väl mot Sheffield.
West Ham Sheffield. Så då får vi ju direkt då Fleck och Dean Henderson. Poäng in till Patrik Syk. Ni kan leta upp mig. Tornado of Souls heter mitt lag. Jag är väldigt nöjd med det, med det lagnamnet.
Vad la du mest tid på? Lagnamnet eller truppen? Jag
gillar ju att lägga mer tid på lagnamnet.
Är rätt.
Alltså det är Souls som är sulor då och inte själar.
Så det är
den gamla Megadeth-låten. Jag är väldigt nöjd med det lagnamnet.
Jag vill slänga in en liten, andra har sett det här också, men Mesut Özil för 3,5 är nog inte en dum.
Den är nog inte dum heller, nej.
Det är nog redan 31,9 enligt det här procent som har valt honom. Men den tror jag kommer köra på när jag fixar mitt lag senare efter vi har poddat färdigt.
Kanske blir så att Ismail Assar på något sätt stryka på foten här. Ja, vi får se. Till fotbollen då. Den riktiga fotbollen i den riktiga världen. Vi hade FA-cup i helgen, men framförallt hade vi Liga-cup-semifinaler nu de senaste dagarna. Jag tänker vi börjar där. Vi kan väl ta det i någon slags omvänd kronologisk ordning då och börja med Leicester-Aston Villa 1-1 match igår kväll. Överraskande bra Aston Villa. Började vara rejält nedtryckta skorna, men fick lite överraskande 1-0, och då var det som att ja, men hornen växte på dem och de kom in i den här matchen, och Leicester hade ganska svårt att hantera Villa, kändes som, under ganska stora delar av matchen. Fram till att Iheanacho gör det där målet och fram till 1-1, men bra borta resultat för Aston Villa, och det hade ju varit otroligt nästan om de hade kunnat ta sig till en cupfinal så här direkt i återkomsten till Premier League.
Det är ju ändå ett Leicester som spelar med ett väldigt bra lag för en ligacup. Nu är vi ju för sig framme i semifinalerna, ja. Men det här är ju i princip ett ordinarie manskap man ställer upp.
Absolut.
Förutom vissa kanske. Men, och att Aston Villa i det här läget gör en så pass bra match mot dem. Ändå, det är ju lovande. Sen är ju ligacupen
på King Power Stadium.
Dessutom, ja.
Mm. Ska vi tillägga att de spelade ett litet annorlunda system. De körde ju med en trebackslinje. Det är inte jättevanligt att se Soyuncu på till höger om Evans. Det kändes faktiskt lite märkligt, men det var ju givetvis för att Fuchs gick in och fick spela till vänster där.
Ja. Vad läs på så Fuchs överhuvudtaget känns det som.
Ja, nej, men precis. Och det är väl lite det här. Jag tror att anledningen till att han inte gör speciellt många ändringar, det är för att han faktiskt inte kan göra så där jättemånga ändringar. De har inte en jättebred trupp, och det har vi pratat om tidigare. Och risken är väl nu här under våren, efter att man har tagit ut sig som man har gjort under hösten, och man har haft ett ganska tufft spelschema i december och mött både City och Liverpool, så är ju risken att man kommer att vara lite drabbad av det och vara hänga lite med huvudena. Men nej, Brendan Rodgers får se till att elda lite energi i dem.
Mm. Verkligen. Det kändes som att den där riktiga spetsen som man har sett Leicester ha den här säsongen var inte riktigt närvarande i den här matchen. Initialt kändes det som att Vardy var på tårna. Sen började han se lite frustrerad ut, drog på sig ett gult kort där, så här typiskt Jamie Vardy, fullföljer en löpning och liksom en press som han vet att han inte kommer hinna. Typiskt Jamie Vardy-kort.
Han är ju väldigt bra på att verka väldigt frustrerad och vara frustrerad när det inte går riktigt som man vill på plan. Så det känns ju ändå som att Leicester, att det är inte så överraskande tycker jag ändå att man liksom tappar poäng för en match. Det är ju dubbelmöte dessutom. Ja, det är en borta match i det turen, men Leicester är ett bättre lag än som vill och borde kunna lösa det ändå. Samtidigt som ligacupen ju egentligen inte är särskilt prioriterad. Särskilt med tanke på vart Leicester ligger i liksom ligan. Det är verkligen allt fokus på ligan i det här fallet. Och det är en naturlig reaktion att det inte ser så liksom spetsigt ut i en sån här match skulle jag säga. Men det betyder nog mer för Aston Villa.
Mm. Vet ni vad jag har börjat störa mig på?
Nej.
Nu tappar jag Jack Grealish strumpor. Alltså det har börjat störa mig på att han spelar med de där pyttesmå strumporna. Jag vet inte vad det är. Annars var väl inte kanske Jack Grealish riktigt så
dominant som han har varit,
ja, precis,
i andra
matchen. Så framträdande i just den här matchen, trots att Villa fick ett riktigt bra resultat med sig. Däremot var Tyrone Mings igen då väldigt bra i försvaret.
Han kommer ju gå förr eller senare till en större klubb, Mings, känns det ju som. Det är ju bara en tidsfråga innan någon klubb pungar ut rejält med slantar för honom. Även om han gick till Aston Villa nu inför säsongen, så är ju det bara ett steg på vägen, känns det som. Mm.
Det känns man har den där vad säger så, tractor engine, alltså att han bara liksom, bollarna bara sugs mot huvudet på honom. Det är som att de skjuter och inlägger och så, han behöver inte ens flytta på sig. De bara skjuter honom i huvudet hela tiden. Vilket såklart är en ganska bra egenskap som mittback.
Att vara magnetisk, menar du?
Ja, han är liksom magnetisk för de där inläggen. Men lite fördel Aston Villa ändå. Villa Park i returen och har med sig ett oavgjort resultat från King Power.
Ja, alltså, naturligtvis så har man ju där på bortamål med sig också. Du går till liksom en hemmamatch i retur mot ett Leicester som jag var inne på nyss, liksom prioriterar Premier League känns det som i det här läget, och har en väldigt tunn trupp. Så att såklart en fördel Aston Villa, och det hade ju varit en skön boost för dem att få spela en ligacupfinal i mitten av säsongen.
Mm. Och å andra sidan måste ju faktiskt Aston Villa prioritera Premier League.
Ja, det är ju sant också, de har ju annat att tänka på som är mer akut, om vi säger så.
Jag tror inte att den här matchen är över. Så mycket kan vi säga. Tittar man rent statistiskt så var ju Leicester fullständigt överlägsna vad gäller både bollinnehav och målchanser och antal skott på mål. Så att, jag tror definitivt att de har mer att ge.
Så är det nog. Hur det än är så lär de ställas mot, men vem det nu än blir så lär de ställas mot Manchester City i finalen. Och det kan ju bli tufft. Manchester City som under första 45 rullade ut Manchester United på Old Trafford. Det är väl en korrekt beskrivning utav...
Det känns som en ganska blygsam beskrivning av det som skedde under de första 45 minuterna. Men samtidigt så är man ju inte förvånad att det ser ut som det gör. Och samtidigt blir man ändå imponerad att City på något sätt tittar tillbaka till liksom det här City som har varit så dominant i en sån här match. Också det här intressanta spelar en Bernardo Silva som en sorts falsk nia, lite likt där Guardiola sysslat med i Barcelona när han använde Fabregas som en anfallare. Någonting jag är lite förvånad nu med facit i hand på något sätt, att Men varför har han inte testat det här tidigare under Agüeros skada? För Gabriel Jesus har ju inte varit liksom supervass där framme. Att det finns ju material för att spela den här typen av fotboll. Det verkar ju onekligen ha funkat väldigt bra mot United också. Så.
Mm. Verkligen, alltså det är ju sån... Det är ett Manchester derby, men det är ju inte som det brukade vara. Det är ju sån klassskillnad mellan de här två lagen just nu. I bara vilka spelare man kan ställa upp. Det är bara att titta på mittfälten som de presenterar.
I alla fall det City får då fungera och United inte ens lyckas med den så där de är bra på, det vill säga att liksom vara relativt stabila bakåt och ställa om snabbt. Och det lyckas man inte heller göra, utan man blir ju bara fullkomligt överkörda i den här matchen. Vilket är ganska tufft i det här läget, även om det är en ligacup återigen. Så när man har den här liksom otroligt viktiga prestigesegern mot City med sig i bagaget, och sen får du den här överkörningen efter det, så då kan du inte ens ha den liksom moralboosten med dig inför fortsättningen här. Så det finns ju en del att jobba på, men det har vi sagt förut om United också.
Mm. Alltså frågan är, man skulle ju kunna, alltså hela det som är så fascinerande med sättet som Manchester City spelar på, det är ju att alltså när man tittar på den här matchen så förstår man ju inte riktigt. Man fattar ju att De Bruyne och Bernardo Silva och så vidare har fått i princip, alltså att de har fått instruktioner, men man förstår inte riktigt vad det är för typ av instruktioner de har fått. Alltså tittar man på kartor över hur de har opererat över planen, så är det ju de har ju varit överallt och ingenstans. Alltså Kevin De Bruyne har varit till vänster, till höger, han har varit uppe, han har varit nere. Bernardo Silva likadant, ser ungefär likadant ut. Mahrez gör ju målet från höger, men har mest befunnit sig på vänsterkanten. Raheem Sterling är väl den enda som ändå har befunnit sig hyfsat där han ska vara, så att säga, på vänsterkanten, men ändå droppat ner väldigt lågt. Alltså här spelar han ju liksom med fyra falska nior i princip, och det är ju ett vad ska man beskriva det som, ett organiserat kaos i princip. Så kändes det lite, och det blir ju jäkligt intressant att se här nu hur det kommer att bli när Laporte kommer tillbaka, för att det ska väl vara hyfsat nära nu, eller hyfsat nära, men några veckor till så ska de ha han tillbaka också. Men fungerar det här så väl, så vill man kanske köra vidare på en trebackslinje. Men ja, det visar ju återigen att Pep Guardiola är... Han är lite smartare rent taktiskt än rätt så många andra tränare.
Ja, det är... Det är ju inget kontroversiellt statement på något sätt att Guardiola har en taktisk hjärna som ganska få har.
Han kan fotbollen, det får man igen.
Ja, han kan ju det. Men också sett ganska lite av Pep just den här säsongen. Det var intressant att vi verkligen fick se en Pep-uppställning. Ja, men så här, när han vände lite ut och in på positioner och startar utan anfallare egentligen i den här matchen, varken Agüero eller Jesus då från start. Vi har ju tidigare säsongen sett väldigt mycket positioner, och vi har liksom fått anledning att prata väldigt mycket om nya typer av ytor som de skapar, och De Bruyne-rollen och David Silva-rollen och så, alltså taktiska saker som Pep har skapat. Den här säsongen har han ju liksom tvingats på grund av skador, och inte minst på grund av Laportes skada, som i sin tur har tryckt ner Fernandinho i försvaret, och har en ganska ny Rodri som kanske inte är lika inkörd med alla Guardiolas olika taktiska drag, spelar väldigt central och viktig roll på mittfältet. Att vi har inte sett Pep på samma sätt laborera och överraska sin motståndare med taktiska knep på samma sätt som vi gjort tidigare säsonger. Och det är väl egentligen för att han har på grund av skador och så vidare inte haft samma möjligheter att laborera, helt enkelt.
Mm. Det, jag tänker, alltså det med organiserat kaos som du sa, Frida, var ganska bra liksom beskrivning, för det är verkligen så här tunn linje också mellan när det blir kaos. Alltså att du inte har något positionsspel och alla är där de inte ska vara, men i Guardiolas fall så när man spelar hans fotboll liksom, så är det verkligen så att det här är så otroligt intelligenta offensiva spelare. Alltså Bernardo Silva kan ju hantera vilken roll som helst i princip. Skulle kunna sätta honom som sittande mittfältare, han skulle lösa det. För han har otroligt mycket fotbollshjärna i den, liksom, den killen. Så att man blir så imponerad att se att man kan ändå ha en struktur i allt det här liksom kaoset. Att de vet precis hur de ska röra sig jämt emot varandra och så vidare. Och det är otroligt fascinerande att se, och det otroligt vacker fotboll att se väl när den liksom slår ut på det här sättet som den nu gjorde mot ett ganska, ja, i och för sig ganska bedrövligt United, men ändå. Mm.
Ja, kanske beror det på att Arteta inte finns kvar, att han nu börjar börjar laborera lite igen.
Arteta som höll bakom honom, nej Pep, vi ska inte spela en falsk nia idag.
Nej, precis. Eller som han gjorde, de spelade falska ytterbackar och såna saker.
Ja, inverterade ytterbacken, ja.
Ja, den är ju klassisk.
Den är ju väldigt fin dock. Det man trodde Cancelo skulle göra den här säsongen, utgå från vänster och sen bryta in något, sån sorts inverterad ytterback. Men det var inte sett så mycket av, utan han ska väl bort istället.
Mm. Ja, vi får se. Den värvningen har ju rönt en del, eller skapat en del frågetecken. Men Arteta som spelade FA-cup i helgen, inte ens i helgen, i måndags med sitt Arsenal då, mot Leeds. En underhållande 1-0-seger, får man väl ändå säga. Det var få mål, men det var högt tempo och stundtals väldigt fin fotboll, främst från Leeds.
Ja, men på tal om vad heter det, taktiska fotbollshjärnor, fotbollshjärnor, så har vi ju en Bielsa där, och det är ju så, Bielsa-fotbollen är ju så oerhört trevlig att se också. Ja. Sen är den ju inte alltid helt vägvinnande. Det är ju en annan sak. Men det är ju, man älskar ju ändå att Bielsa är i Championship och gör det han gör just nu med Leeds. För Arsenals del så, man märker ju, ja, såklart man roterar ganska mycket i laget, men jag tycker någonting man har märkt på alla FA-cupmatcher och så cupmatcher, det här, att man märker att det är många lag som haft problem. Att även om du haft ett så pass tajt spelschema som du har haft under jul, nyår och så vidare, så är det väldigt ordinarie manskap man skickar ut. Ja, såklart, det finns vissa rotationer i startelverna, men det är ju bra spelare varenda Premier League-lag skickar ut på plan i de här FA-cupmatcherna mot, men till exempel West Ham var det väl som mötte typ Gillingham eller vad det var, och skickade ut i princip en ordinarie elva med liksom Haller och Felipe Andersson och så vidare. Så att det är intressant att se att man använder ändå FA-cupen som någon sorts språngbräda för att liksom få igång formen. Man vill spela in folk, och Arteta gör ju lite samma sak, även om man vilar vissa väldigt tongivande spelare, så är det ju ett väldigt starkt lag. Han skulle kunna ha kört liksom Ljungberg-spåret och bara skickat ut alla junisar i en sån här match, men gör det ändå inte och får också ett resultat, även om det var kanske Leeds som imponerade mest.
Ja, alltså grejen är väl att med tanke på hur mycket matcher det är i England överlag, så är det ju ofta så att tränare måste använda sig i princip av matcher som en sorts träning för att man har helt enkelt inte tid att göra det annars. Så jag tror definitivt att det är därför han ställde ut så många av sina bästa spelare, för att han är fortfarande i början på en process och då behöver han se dem så mycket som möjligt, och det här är ju liksom en jättebra, ja, jättebra träning för dem. Det som jag är mest fascinerad över, det är att alltså Arteta är ju i princip den första nu under säsongen, då räknar jag in Emery och Fredrik Ljungberg, som lyckas höja Arsenal så pass mycket efter paus. Alltså oftast har vi sett att de som nu under Arteta så har de ju spelat bra under första halvlek, och sen så har de kanske blivit lite sämre i andra, alltså fallit ner lite lägre som mot Manchester United, eller liksom kollapsat till slut som mot Chelsea. Men att här sker det tvärtom, att de går in i halvtid och han har ett ganska hetskt snack med dem, där han liksom försöker motivera dem och faktiskt lyckas göra det, och att de går ut och får med sig ett sånt här resultat. Det är ganska oarsenalskt på ett sätt. Det tycker jag ju definitivt visar att han är på väg åt rätt håll. I alla fall, det är ännu ett tecken på att han är på väg åt rätt håll.
Han har ju, från rapporter som har kommit, gjort väldigt mycket skillnader sedan han kom in i Arteta. Han har lagt om träningsupplägget, de tränar, som har förstått det, fruktansvärt hårt just nu. De tränar hårdare än vad de någonsin har gjort, de här spelarna, från vad man har förstått. Det är väldigt mycket taktiska träningar. Alltså, de nöter taktik och nöta och träna jättemånga timmar varje dag. Och väldigt få lediga dagar.
Den enda risken som finns med det här, det är ju förstås, alltså när de spelar så pass intensivt som de gör, och han begär ju mycket, mycket mer av spelarna än vad tidigare tränare har gjort. Alltså risken är ju då att man börjar få lite skador på spelare, alltså att kropparna inte hänger med i det här nya träningsupplägget. Vi har ju redan Callum Chambers skadad, det finns ju alltså en massa ytterbackar som är skadade sedan tidigare. Man får nog passa sig där lite. Jag hoppas för hans skull att han inte kommer drabbas av det. Förhoppningsvis så vet han vad han gör.
Men sätter oerhört stor press på sina spelare, och det tror jag är vad som har behövts faktiskt. Det ska bli väldigt intressant att följa Arsenal. Det var väl någon av spelarna här som hade ringt, sjukskrivit sig, för han var helt slutkörd efter intensivt tränande och matchande under den senaste tiden Arteta kom in.
Men det är ju som den här, vi har varit inne på den, jag minns inte om det här var i Silly-podden eller om det var i PL-podden tidigare, men den här intervjun med David Luiz och Sokratis efter United-matchen, där man också ser, förutom den syrliga kritiken mot Emery också, vi är inte i formen. Nej. Vi är inte 100% igen. Och då undrar man, vad har de sysslat med?
Ja, precis.
Alltså rent fysiskt sett. Och det har ju Arteta sett då, men vad är det för form på de här killarna? De orkar ju inte springa.
Jo, fast å andra sidan, alltså nu byter de ju spelsystem så pass
radikalt. Ja, det kräver ju också mer på så
alltså
sätt.
Det, jag uppfattade ju som att det var ju det David Luiz sysslade. Eller syftade på. Alltså, så är det ju. Alltså byter du, jag menar, hade du åkt till Burnley och sagt åt dem att nu ska vi spela, nu ska vi pressa jätteaggressivt. Alltså det är väl klart att de också hade blivit trötta. Mm. Alltså så är det ju när man skiftar, skiftar filosofi sådär mitt under och begär så mycket mer och ställer så mycket högre krav för spelaren.
Intressant med en mittfältsduo då med Granit Xhaka och Guendouzi. Jag tror ju att en spelare som Guendouzi är någon som Arteta kommer ägna mycket tid åt att försöka raffinera under den här tiden. Han är ju, alltså att Arteta vill spela en passningsorienterad fotboll och att den har liksom en väldigt intrikat struktur rent passningsmässigt. Det har vi också, det har också läckt en del om att du får aldrig släppa bollen om du inte har en spelare som committar mot dig. Alltså du måste alltid tvinga en motståndare att släppa sin position före du släpper bollen. Därför har vi sett också mittbackarna vandrar högre upp i banan före de släpper. Och det finns en massa sådana där nya principer som de ska förhållas till. Och där är ju Guendouzi en sån spelare som är väldigt väl. Dels så är han ju bra tränad, han jobbar ju väldigt hårt och springer mycket under matchen, men har ju tillsammans med Mesut Özil och någon till kanske lagets faktiskt bästa passningsfot. Och det kommer de behöva på det där mittfältet, för att en Granit Xhaka som lämnar bort bollen till i tid och otid till motståndarna, det är ju ingenting som en Arteta, om man ska tänka sig honom i någon slags Pep Guardiola skola då, kommer ha speciellt mycket tålamod med.
Det blir intressant att se vilken liksom mittfältsduo som kommer vara den primära för Arteta under våren här, liksom med tanke på Granit Xhakas situation och att Arteta väldigt tydligt vill ha kvar honom. Du har en Guendouzi som sagt som kommer få sin speltid, du har en Torreira där du har ett otroligt sparkapital som inte har synts riktigt än.
Ceballos,
precis, där har du också ett enormt sparkapital om vi säger så. Så det är ganska mycket mittfältare som du har att laborera med. Sen vilka som är de man ska köra på, det pratas ju ändå om att det ska värvas mittfältare liksom. Så att det blir intressant att se vilka som blir Artetas liksom go-to guys på det mittfältet och hur han väljer att formera.
Och så, kanske de behöver en mittback fortfarande.
Det behöver alla. Vi behöver alltid en mittback.
Vi spelar i Silly-podden om en liten stund här också. Vi kanske kommer prata lite.
Vi kommer nog prata mittbackar då.
Mittbackar då. Ja. Mycket som tyder på det. Leeds är ju på väg upp.
Men det sa vi ju förra säsongen också.
Ja, men det känns ännu mer som att de är på väg upp den här säsongen.
Men i år.
Ja, men har 11 poäng ner till playoffplatsen nu då.
Hade de inte typ där förra året också, höll jag på att säga.
Jag tror inte de hade så många poäng.
Kanske inte
faktiskt
var så mycket. Eller?
Nej, möjligtvis hade de det med några matcher i liksom mer spelade och såna saker. Men nu är det verkligen 11 poäng. Och de ser ju så pass bra ut att kanske kan vi då efter 16 år få tillbaks Leeds.
Man vill
den gamla
verkligen
Champions League semifinalisten som de var bara några år före de åkte ur.
Vi kommer inte få tillbaka Mark Viduka och Harry Kewell och gänget till Premier League, men Leeds vill man ju ha tillbaka ändå liksom. Det är ett lag som hör hemma i Premier League, så är det ju bara. Man hoppas ju verkligen att de förr eller senare också lyckas, och i år ser det ju bra ut.
Jag vågar inte ta ut någonting i
förskott. Nej, vi tar inte ut det är psyk som tar ut saker i förskott.
Men det fanns ju ändå en intressant grej där ju med Leeds och Arsenal, just situationen med, alltså nu är det ju lite sillipod, men det får bli så. Just den här situationen med Eddie Nketiah som Leeds ju är ganska upprörda över att Arsenal ser ut att kalla tillbaka honom efter 6 månader där han liksom har tränats av Bielsa, och Bielsa ska ju enligt uppgifter tycka liksom att det här var bortkastad tid, vilket man väl kan förstå. De har inte fått ut så mycket av det här lånet som de hade hoppats på. De hade ju från början velat göra övergången permanent, men Arsenal insåg väl att Nketiah kan bli väldigt värdefull så småningom. Vi får se hur de hanterar det, men det är ändå en mindre spelare för lite stöd.
Ja, hur det än blir så, det är väl snack om också om att Nketiah ska då lånas ut till någon annan championshipklubb istället för Leeds direkt nu i januari här, och då kanske det blir ännu sämre stämning.
Det kan nog bli ännu sämre stämning i sånt fall.
Vi går vidare, vi hade fler FA Cup-matcher den här helgen. Det stora såklart var ju Merseyside-derbyt mellan Liverpool och Everton. 1-0 till Liverpool, och det låter ju inte som något speciellt uppseendeväckande resultat, men med tanke på att Liverpool körde en fullständigt roterad elva och Everton faktiskt ställde upp med det bästa Ancelotti kunde uppbringa, så blev det ett ganska ögonfallande resultat trots allt. Mycket snack såklart om Liverpools talanger och det som, men det fokus ligger någonstans ändå på Everton som inte löser den här uppgiften.
Alltså där finns ju många, många aspekter av den här matchen som man kan prata om. Alltså dels kan man ju prata om Curtis Jones fantastiska avslut som ju var helt grymt. Man kan också prata om att Everton såg ut som de gjorde och vad som enligt uppgifter hände efter matchen. Och man kan ju dessutom prata om Liverpools enorma bredd och hur enormt är att man kan byta in bänkvärmare och akademispelare och ändå så ser spelet ut på ungefär samma sätt som när det är de ordinarie spelarna. Det är också en otrolig styrka som Klopp har och visar där också. Jag skrev någonting om på Twitter att det var ofattbart att det kunde vara sån kvalitetsskillnad mellan de här lagen, och så var det någon som påpekade då, ja men Everton hade ju ett par chanser där i första halvlek, och ja, det hade de absolut, och det hade ju kunnat bli mål, och skulle ju blivit mål också vid något tillfälle. Holgate hade en bra nick, och Theo Walcott, han slarvade ju lite i sista passningarna. Hade han varit lite mer precis så hade nog Richarlison i alla fall gjort ett mål. Men någonstans så visade ju här också att jag tyckte att ju längre matchen led så blev ju, alltså Liverpool kändes betydligt mindre slarviga än vad Everton gjorde. Everton kändes inte som att de riktigt visste vad de skulle göra, eller det var alltid en lång boll, det flöt inte spelet överhuvudtaget. Och det sägs ju att i omklädningsrummet efteråt, så när Duncan Ferguson höjde sin berömda röst för att skälla ut spelarna, så ska ju vissa av spelarna ha sagt emot och påstått att vi gav 100%. Det var liksom, kom inte här och säg att vi inte la ner av ett hjärta och själ. Och det är ju också oroande för Evertons del, för det sista de behöver egentligen är ju att stora egon ska börja prata om att de minsann gav allt och så vidare. Så att hade jag hållit på Everton så hade jag varit ganska orolig just nu. Hade jag hållit på Liverpool så hade jag väl varit ganska lycklig över att det kan se ut så här, trots att man har så få ordinarie spelare i startelvan.
Man ser ju leendet på psyk här, bara liksom det, han är lycklig.
Och det som gör en extra lycklig är ju just att Curtis Jones, som kanske var men en av matchens bästa spelare förutom drömmålet han gör, en 18-åring från Liverpool som också efter matchen när han blir intervjuad säger, ja, det har varit frustrerande att få så lite speltid. Du är 18 år, har du sett vilket lag det är du ska spela, du ska liksom ta plats i? Du har spelare köpta för en halv miljard in liksom, som är internationella superstjärnor. Nej, men jag är frustrerad över att jag har fått så lite speltid. Säger någonting om den om den hjärnan på den killen.
Ja, men det är väldigt många så här unga offensiva talanger i det här laget som är frustrerade på speltid, känns det som. Det var ju nu i somras också någon som skulle bort och det var, jag får inte chansen i A-laget. Nej, men det är inte så lätt att slå sig in i det här A-laget. Nej.
Men det är ju också för att de kör både Klopp och Pep Linders också för den delen. Det är ju deras mål att de ska ha ett gäng spelare som är så här hungriga hela tiden. Alltså de pratar om att liksom varje träning, alltså när Liverpool tränar så är alla går in 100%, alla visar, alltså allas vinnarskallar kommer fram, alltså man är motiverad till att hela tiden fortsätta utvecklas. Det är ju därför de ligger där de gör. Alltså, och det är ju det som är så fantastiskt att de har lyckats hålla uppe den mentaliteten hos dem under så här lång tid. Och en sån som Trent Alexander-Arnold har ju säkerligen inspirerat många andra akademispelare. När de ser honom så är det klart att de tänker att det är klart att jag kan göra samma resa som han har gjort. Och det är precis där man vill hamna. Det är ju det som är... Alltså motsatsen till egentligen var Everton ligger just nu, alltså enligt om man liksom läser dem som har injicerade uppgifter, att där är det tvärtom, alltså där befinner man sig i ett läge där spelare kanske saknar motivation och tycker att de står över laget. Alltså det är ju det som är faran och det är det som är så himla imponerande med Liverpool just nu.
Ja, och spelare i Everton som har kostat väldigt mycket pengar att köpa in och så man har fått så otroligt lite tillbaks ifrån. Hade jag varit Everton-supporter hade jag varit otroligt besviken på en sån som Sigurdsson till exempel.
Han ska väl till och med lämna, pratas det om.
Ja, precis. Och så kommer jag ihåg att Sigurdsson kostade alltså lika mycket som hela Liverpools startelva i den här matchen. I transfer fee. Det är klart, det blir oerhört skevt när det är så. Han rör sig så liten. Schneiderlin som... Alltså jag undrar vad som har hänt med den spelaren. Han var så fin i Southampton en gång i tiden, gick till Manchester United, misslyckades fullständigt. Man tänker att han går till Everton och kommer han liksom hitta tillbaka till den här tuffa, svårspelade centrala mittfältaren han var då. Men alltså, maken till lat fotbollsspelare får man ju leta efter. Jag vet inte vad han sysslar med riktigt. Det ser inte bra ut. Jag tänker att Ancelotti kan ju inte vara speciellt intresserad av att fortsätta arbeta med de här spelarna heller. Han har skrivit på ett långt kontrakt. Och pengar finns det ju. Fan, Ancelotti är världens femte bäst betalda tränare och sånt där. Så att de har fortfarande pengar att spendera uppenbarligen.
Mm. Han ska ju vara oerhört bekymrad efter den här matchen. Och främst då på spelarnas attityd och inställning. Man kan ju inte köpa en helt ny elva under januari. Du kan köpa en eller två spelare. Och många källor så där har ju varit nöjd med Ancelotti och tyckt att ja, men det är skönt med en ny röst som kommer in. Medan det faktiskt finns de som redan nu är irriterade på och tycker liksom att man kan inte gå från Sam Allardyce till Marco Silva till Ancelotti. Alltså att det bara är märkligt. Och det är förstås inte bra för Ancelottis del att redan börja prata om sådana grejer bara ett par veckor in. Så att nu är jag ju lite osäker på hur det kommer gå för honom. Man får ju ge det alltså, mycket mer tid såklart. Men det är inte bra att det redan börjar låta så här.
Nej, verkligen inte. Jag vill bara säga någonting om Harvey Elliott också som spelar i den här matchen. Jag måste nämna honom.
Minamino då? Ska vi inte nämna honom?
Minamino kan vi absolut nämna. Hade väl en okej match. Det syns att han inte riktigt är van vid systemet och att han ligger lite, inte riktigt där. Man ser ofta vart han borde vara. Och så märker han själv att shit, nu ligger jag 5 meter ifrån där jag borde vara i just det här momentet och den här situationen. Man ser att alla andra spelarna är liksom inkörda i det här systemet. Vet hur pressen fungerar, vet hur omställningarna ska liksom göras och vart bollen ska gå. Men att han inte riktigt, men touchen är ju där och han har ju både lungor och speed och en bra liksom speluppfattning och allt sånt där. Han kommer behöva en tid och
akklimatisera sig.
Ja, och det sägs också att han har också parats ihop med Roberto Firmino väldigt mycket under den här inledningen. Att Firmino har fått lite roll att hjälpa Minamino. För det är ju den rollen tror jag som det är tänkt att han ska vara en backup till Firmino. Är tanken, för det är det som inte riktigt har funnits. Och det var ju det, och den positionen de startar på också. Mm. Och att Firmino ska liksom hjälpa honom in i systemet och sådär just nu. Så det är intressant. Men just Harvey Elliott som spelar hela den här matchen. Eller förlåt, han byts ut på slutet, Göran. Men han är ju född 0-3. Och ställs mot Lucas Digne och är... Ja, med den här matchens absolut bästa spelare. Jag tror inte han tappar boll överhuvudtaget under de minuterna han är inne. Och då har han mycket boll och vill ha bollen hela tiden. Han utmanar och han slår sån här sanslösa passningar in. Små lobbar och chippar och sättet han spelar på. Det är imponerande av en så ung spelare.
Nu sa jag ju innan här att det är många som knackar på dörren och så vidare. Men det är ett väldigt tacksamt läge att vara en ungdom i Liverpool i dagsläget. I och med att Liverpool är det enda laget som går så pass bra att man kan göra en sån här sak. Att skicka ut en sån här elva i en FA Cup-match. För du vet att du måste vila på de liksom ordinarie spelarna. Och det kommer ju finnas möjligheter till speltid i FA-cupen här under fortsättningen när det fortsätter att vara matcher. Det kommer säkert finnas i ligan när CL-spelet börjar också och Liverpool fortsätter att leda väldigt stort. Så kommer man ju börja rotera där och det kommer finnas alla möjligheter att få speltid i ett lag som dessutom är väldigt harmoniskt och funkar väldigt bra. Bara man tittar på liksom de här två elvorna och ser resultatet så förstår man ju vart de här lagen ligger. Att Liverpool är ett lag i fullkomlig harmoni just nu. Everton är ett som inte riktigt har samma harmoni.
Jag tror väl i och för sig att det kommer att bli starkare och starkare lag ju längre fram i turneringen man kommer. För att även om det är alltså att ligacupen är inte värd sådär jättemycket, FA-cupen är inte värd så mycket det heller, så är det ju ändå en titel. Så
är det,
ja, det är kul att de får speltid. Men jag tror att blir det finaler och sådär så tror jag nog att man ställer ut lite starkare.
Ja. Ja, lottningen är ju gjord. Vad det blev nu då? Minns inte.
Det är en massa omspelat avverka först, va?
Det är lite omspelat avverka först. Bland annat ska väl Borough och Tottenham mötas igen. Tottenham som du var inne på, det var många som ställde upp i stort sett ordinarie startelvor. Tottenham var ett lag som gjorde det och lyckades ändå bara kryssa en svag eftermiddag för Tottenham. Spelar också med en trebackslinje, jag tror jag, för första gången sen Mourinho kom in. Ska inte svära på det, det kan ha varit så att de har gjort det tidigare, men intressant. Harry Kane var inte med och valde att spela med två anfallare då i ett 3-5-2, och det gick väl inte så bra helt enkelt kanske.
Nej, alltså Mourinho har ju, alltså hans smekmånad blev ju ganska kort i Tottenham får man ju säga, för sen har ju problemen hopat sig, och det blir ju inte bättre då när Harry Kane också åker på en skada som spelare som man inte riktigt har en ersättare för, och det var ju väldigt länge sedan man hade det. Det närmaste är ju typ Troy Parrott som är liksom 17 bast eller vad han är, och det är alltså där man kan prata om en spelare som är lovande och alltså någon man på sikt kan se ta en plats. Men i övrigt så är det ju ingen riktigt som kan gå in och ersätta Harry Kane, och det är förstås ett problem. Sen samtidigt så tycker jag att de största problemen har Tottenham på mittfältet. Alltså Mourinho vet fortfarande inte hur han ska balansera mittfältet för att dels liksom fortsätta ha en flödande offensiv och samtidigt då liksom stabilisera bakåt. Det är ju det problemet han har just nu. Och Harry Winks är ju, jag undrar vad som kommer hända med honom. För att han är, jag tycker inte riktigt att han funkar som defensiv balans. Han ska spela högre upp i banan. Å andra sidan så har de ingen som kan spela på den positionen. Det är ju Eric Dier, men det har sett ut som det har gjort.
Han var i backlinjen nu, spelade till höger i trebacken.
Ja, nej, men precis. Han är ju mittback i grund och botten. Men han är väl den mest Mourinho-kompatibla som kan gå in och spela den typen av defensiv ankar som Mourinho vill ha i ett lag. Harry Winks tycker jag inte riktigt fungerar där, så att han har många lösa trådar Mourinho, och han ska väl inte riktigt räkna med att han kommer få en massa tillskott under januari, och det gör han ju inte heller med tanke på att Tottenham har väl bara, tror man, värvat två spelare i januari så långt jag kan minnas, så det är Dele Alli och Lucas, så att det är inte som att de brukar agera speciellt mycket då, men tufft för honom förstås också nu att möta Liverpool. Det är kanske det laget man helst inte möter på hemmaplan så här när det ser ut som det gör.
Mm. samtidigt en möjlighet verkligen att jag menar, lyckas ta någonting, om man bara får med sig ett kryss mot Liverpool i det läget man är nu, så skulle det ses som en enorm framgång.
Nu börjar det låta som Solskär, så som man svarar alltid när det är en stor match på gång eller man ska möta ett svårt lag och man har gjort ganska dåliga resultat, så säger han alltid, det är den perfekta utmaningen, säger han.
Ja. Jo, men alltså,
ja,
säg att man har Watford hemma till helgen, då kan man bara förlora.
Och Solskär har sett den perfekta utmaningen också ändå. Det tror jag.
Ja, Solskjaer lyckades ju också ta en poäng mot Liverpool. Han är den enda som har gjort det under den här ligasäsongen.
Men det där du var inne på Dyer där, så kändes ju inför att Mourinho skulle ta över som att det här är en spelare som kommer få lite av en liksom uppvaknande och renässans under Mourinho. Att det verkligen är en sån typ av spelare som skulle frodas i ett Mourinho-system. Dessutom så finns det inte så många andra i det laget som har liksom samma spetsegenskaper i just den rollen som Dyer har. Men han har inte riktigt funkat. Och resten av mittfältet, alltså liksom Winks, Ndombele, Sissoko, Lo Celso också till viss del. Alla de är ju mer liksom på något sätt tvåvägs liksom bolltransporterande, liksom rörliga mittfältare och inte de här sittande pivoterrollen liksom som Dyer har. Man skulle vilja ha in någon, ja men typ Rodri typ där liksom, som bara ligger och fördelar boll och bara är där liksom, någon buskets liknande kan jag känna.
Ja, en Jorginho.
Ja, men typ. Det hade inte varit helt dumt, tror jag.
Nej, precis. Inga andra jätteförvånande resultat i helgen. Vi brukar ju ofta få med oss någon mer skräll under just den här omgången, men det var inte riktigt läge. Det var väl kanske att Watford tappade 3-0 till 3-3 mot Tranmere. Mike Dean jublar. Det var ju såklart svagt. Fan, jag skulle inte tagit ut tre stycken Watford-spelare.
Ja, du ser det, redan dippen på Pearson-effekten har redan börjat liksom.
Var det så att jag satte mig och gjorde det här laget i halvtid där och kände att Watford är ju på gång nu?
Det är mitt gäng. Annars så Newcastle också, rejäl missräkning borta mot Rochdale när de måste spela mot dem en gång till liksom. Ja. Det är ju där man känner, i och med det här galna spelschemat de har haft, att det omspel är nästan värre än att åka ur liksom, så här, typ.
Och alltså, Newcastle ställde ju också upp med ett bra lag i
men det gjorde
matchen.
Ju även liksom, Watford också. Alltså, många Premier League-klubbar som har haft problem och ställt upp med bra lag så här pass tidigt i den här kuppen. Också på grund av att man måste få till någon, du måste få liksom, något system, och det är någonting som håller på att byggas fortfarande. Och det är där man också ser på till exempel att just det enda laget som totalroterar är Liverpool, som har sitt system på plats. De andra har ju saker att jobba på, och man märker ju det på laguttagningen, att man plockar in folk för att liksom spela ordinarie, för att det ska få en vinnarkultur, liksom bara de får självförtroende liksom.
Fint mål av Hudson-Odoi också mot Forest, ska säga. Så han behöver göra några sådana där nu för att verkligen komma tillbaka i den där formen vi vet att han har i sig.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, vi passar på att ta lite frågor. Har du något mer att tillägga från FA Cup-helgen, Frida?
Nej, jag tror väl inte det. Nu blickar jag framåt lite här istället. Man kan konstatera att, alltså på tal om Chelsea, att de har ju, jag tror de är lite oroliga inför att möta Burnley i helgen. De har inte varit så där jättebra, eller inte varit så där jättebra. De har varit urusla mot den typen av motstånd hittills. Så att jag är väldigt spänd på att se om Lampard liksom tredje gången gilt, eller vad blir det, fjärde gången gilt, som man ska försöka få ordning på lågt stående försvar.
Mycket spännande matcher faktiskt. Jag tycker Arsenal Palace är också en intressant match. Palace har lite sviktande form, men Saha är där. Vi vet att Saha just mot Arsenals backlinje har ställt till problem förut. Och Sellers Park, ja, det kan bli intressant också. Everton hemma då på Goodison Park, se hur läktarna reagerar efter den senaste matchen då mot Liverpool. Det är ju ett enormt missnöje mot framförallt mot spelarna faktiskt ifrån läktaren. Och vi vet ju också att det var ett gäng supportrar som sökte upp sportchefen i Everton i veckan och ville ha svar på hur han skulle reda ut den här situationen. Så att, ja, det är ett rejält missnöje på Goodison Park som vi får se då. Graham Potter, se ifall han kan kapitalisera på oredan som är där just nu.
Känns ju som en perfekt,
borta poäng.
Det känns ju som en tränare och ett lag som verkligen kan göra det också. Mm. Som har lite harmoni ändå, även om resultaten inte alltid gått deras väg. Norwich är lite nyfiken på att se vad de kan hitta på borta mot United också. Hur United hanterar den uppgiften.
Mm. Ja, det är ju inte en typ av match som passar dem i dagsläget.
Och Norwich är väldigt bra på att hantera större lag också och spelar dessutom väldigt trevlig fotboll. Som, men kanske kan passa United ändå.
Mm. Och Tottenham-Liverpool var vi inne på. Vi har fått en fråga från Martin här, at Dr. Podcast. Han skriver, Leicester hyllas med all rätt, men hur står de sig om när de tappar Maddison i sommar? En åldrande Vardy som gör färre mål plus Champions League-spel. Han vill döma ut Leicester säsongen 2021 här.
Jag gillar det när man redan nu börjar döma ut om nästa säsong. Det tycker jag är rätt.
Men det blir ju lite samma situation som vi såg efter att de säkrade titeln där. Man tappar både Kanté och Mahrez. Och det var ju... Mahrez var ju kvar lite.
Man tappade förvånansvärt lite.
Ja, man tappade Kanté och sen så gav man monsterlöner till Mahrez och Vardy, just det. Innan Mahrez till slut ändå lämnade. Men det är klart att det var ju tufft för dem. Och liksom hitta... Ja, men dels ska du hitta ersättare som är lika bra. Alltså, var hittar du en sån som Jamie Vardy? Det gör man inte hur som helst. Sen har man ju å andra sidan Leicester har ju ganska många unga spelare som är på gång. Alltså jag tänker inte minst på Harvey Barnes. Det är inte en likadan spelare som Jamie Vardy, men det är ju ändå bra spelare. Men Maddison lär väl försvinna här i sommar, antar jag, för någon sorts rekordsumma säkert på något håll i alla fall. Så att, nej, men det är ju sånt man får hantera när man är där Leicester är. De är inte överst i hierarkin. Och då är det bara sånt här man får hantera.
Enter Todd Cantwell till Leicester.
Det hade nog inte varit helt dumt ändå. Det känns ganska bra. Det hade kostat en slant. Men
han ska väl till Liverpool, eller vad var det?
Ja, det var ju någonting så.
Ja, jag tror inte att det kommer hända. Nej, det vet man aldrig. Du har ju ingångar där, Frida. Jag ser fram emot när du breakar Todds nästa move här.
Ja, det är bara du avslöjar mina källor så här öppet på Twitter.
Du har suttit och pratat om det i podden.
Ja,
men angående Vardy ersättare, så känns det som en Iheanacho har du ju sparkapital där, så att det känns som att ersättaren finns i truppen redan, skulle jag säga. Alltså, han har ändå kommit igång nu liksom lite och börjat levereras efter den enorma summan man ändå betalar för honom. Jag tror ändå att där kan det finnas ett visst sparkapital, att man har en naturlig ersättare när Vardy då börjar stagnera förr eller senare.
Precis. För så blir det obehörligen. Även om han ser ut att faktiskt fortsätta.
Skulle inte förvåna om han spelar 37-38. Alltså bara, det känns som en sån typ av spelare som skulle kunna göra det, tycker jag.
Han är ju bättre än någonsin. Ja. Och det som är roligt är att han gör det på typ så här energidryck och snus. Det är inte som att han har så här lagt om kosten, blivit vegan och åker på yoga retreats och har hittat någon ny liksom fysik i den vägen. Utan han kör ju så här budget energidryck och vad är det han snusar nu? Jag minns inte vad han snusar
för märke. Nu kommer jag in på ett rejält sidospår här. Men det finns ju en skridskoåkare svensk som var med på OS här, Nils van der Poel, som han körde ju, åt ju lingongrova alltid till frukost här innan han skulle börja liksom tävla och så vidare. Och så var det någon som jag sagt, men det lingongrova har ju liksom, det är lika mycket socker liksom, och lika onyttigt som en gorbispirog liksom. Jaha, så här. Ja. Och hans vändning då var att då var han käka gorbispiroger istället. Istället liksom byta ut lingongrova fast då gorbispiroger då istället. Det är ju helt rätt inställningen då. Men man uppskattar när folk lyckas på att vara onyttiga och ändå liksom...
Ja, men plus att jag måste faktiskt säga, jag vet om det har blivit en sorts mytbildning kring Jamie Vardy också, för att det var ju rätt länge sedan man fick reda på allt det här med att han drack en massa Red Bull och han snusade, och det var ju liksom under EM 2016 som det började komma bilder på det, så att jag hade ju varit väldigt intresserad av att veta hur han lever idag, för att många gånger så inser ju fotbollsspelare allt eftersom de blir äldre att nu måste jag lägga om min livsstil, för att annars kommer jag liksom inte kunna hålla på speciellt mycket längre. Så att den intervjun skulle man gjort med honom.
Mm. Hemma hos reportage hos Vardy.
Ja, precis.
Senast man såg någonting hemma hos Vardy var ju segerfesten som var hemma hos honom.
Mm. Ja, precis.
Där det läckte en hel del videos. Det var ju drag.
Det var riktigt drag på
honom. Han har ju byggt en ny altan också, läste jag för några månader sedan. Ja, där han liksom har byggt in alltså en sån jättemodern exklusiv grill och ja, där hade jag gärna gjort ett besök, kan jag säga.
Ja, han har ju en underhållande fru dessutom, eller fästmö, eller men det är ju hans fru Rebecca Vardy. Henne hade man ju också velat ställa en fråga eller två till.
Var den storyn dog? Alltså ändå. Alltså alla gör ju den här fortfarande, men alltså den bara ebbade ut efter det här sjuka liksom grävarbetet som Rooneys fru gjorde.
Problemet är att det finns inte så mycket mer att gräva. Hon åkte dit.
Nej, för sig så kan ju inte finnas. Men det är otroligt fascinerande historien. Det var.
Mm. Niklas som kallar sig Puklas på Twitter skriver så här: vad tror du om Klopps idé att göra VAR-linjen, alltså offside-linjen, tjockare för att ge offside-beslut mer marginal? Det har varit väldigt mycket. Vi har ju inte pratat någon VAR, även att det var en del VAR även... under FA-cupen. Men det var ju bara vissa matcher det. Som det var överhuvudtaget.
Det blir så här, alltså, man kan sitta och diskutera VAR-beslut hit och dit och så vidare, men det blir ju på något sätt att man bara... Men vi får ju inte låta VAR styra debatten, eller på att kalla det, men liksom diskussionen. Nej. Att allting kretsar kring det. Jag personligen är extremt emot VAR som verktyg. Jag tycker inte man ska ha det, och är liksom så här fotbolls... Vad ska man säga...
konservativ.
Ja, fotbollskonservativ i den aspekten, men jag vill inte låta diskussionen styras av, man vill inte låta det här verktyget bara styra att det blir där man fokuserar på, det ska vara fotboll man fokuserar på något sätt.
Och då har det varit offsiders som har varit i fokus, och där tycker jag det snarare är offside-regeln som kanske är omodern.
Jag har sett att den implementeras på i det här fallet. Och
ja, alltså jag skulle precis säga det också, att alltså det är många gånger vi kan beskylla VAR för, eller VAR för en massa grejer, men i det här fallet så är det ju faktiskt precis som du säger, det är regelboken som är lite för precis och som gör att man kan bedöma mål, alltså bedöma bort mål på väldigt, väldigt lite. Och där tycker jag ju att Klopp, det är en rätt intressant tanke han har där. För att på något sätt måste man ju, man har även liksom jämfört med andra typer av sporter där det är lite likadant, att man till exempel att det är överkroppen som alltså den kan vara i offside och så vidare, jag vet inte allt, men det är ju bra tycker jag när tränare kommer med konkreta exempel på hur man ska kunna åtgärda någonting, för att den grejen är ju en sån sak som att det kan man ju faktiskt förändra, och det hoppas jag händer också, för så som det fungerar nu så det är ju rätt ofta man sitter och tänker att gud, jag vet inte ens vad offside är längre, alltså för att det har gått så långt.
Jag tror att det är ett stort problem här att det har blivit så pass uppmärksammat i just Premier League är ju sändningstekniken också. Att du får se de här linjerna som bara liksom fastslår på något sorts liksom robotmässigt sätt att det här dömdes offside, fast vi ser det inte med blotta ögat. Mm. Skit i linjerna, skit i att visa den reprisen, låt domarna göra det beslutet. Ha era linjer liksom uppe i rummet. Men jag tror att det skulle inte bli lika mycket diskussioner om det inte var så att vi får se de här linjerna så tydligt, liksom nästan cyniskt se att det här var en millimeter så. Sen angående den här tjocka linjen, så tänker jag, då blir nästa diskussion, okej, hur tjock ska den vara? Mm. Och hur, när man är utanför den här tjocka linjen, blir det ändå samma millimeter konst på något sätt, bara att du förflyttar den liksom gränsdragningen någon annanstans. Så det beror på hur det skulle funka. Det här liksom, om du är i linje så är du i linje. Ja, så tycker jag det ska vara, men det är väldigt svårt att liksom fastställa en bra regel som funkar, liksom, som inte bådar för diskussioner och den här typen av saker.
Mm. Jag tycker att linjen ska vara fussy, alltså luddig. Den ska vara...
Ja, men precis, den ska vara luddig och då är ju VAR helt fel verktyg för det.
Ja, absolut. En helt annan grej före vi går vidare på nästa fråga. Vi måste ju nämna Sadio Manés...
Thomas Brolin.
Thomas Brolin, tack. Och det att Erik Karlsson här på Sportbladet faktiskt har rätt ut.
Ja, men det är helt fantastiskt gräv alltså. Mm. Jag jobbade inte igår, men när jag såg det här på Twitter dyka upp, då tänkte jag... Alltså kommer vi gräva i det här liksom, så här. Det har varit häftigt. Och sen bara ser Erik Karlsson text, ser det liksom att han ändå ringt runt, är otroligt imponerad, stort.
Han är inte bara stark.
Nej precis, han är inte bara starkast på redaktionen. Han är väldigt duktig på att gräva också.
För er som har missat det då, det var ju så att Sadio Mané blev vald till Afrikas bästa spelare på en gala i måndags, tror jag, eller tisdags, måndag kväll tror jag det var, där han då håller sitt tacktal. Och var det någon som noterade att i slutet så låter det som han säger att han vill tacka, han säger någonting och sen Thomas Brolin. Det låter ju helt så att folk drog igång i sociala medier, började leta efter kopplingar mellan Thomas Brolin och Sadio Mané. Redaktioner hörde av till Thomas Brolin, fick aldrig tag på honom för någon slags kommentar. Varpå Erik då gör det briljanta och ringer ner till L'Équipe's fotbollsbevakare utav afrikansk fotboll, Hervé Penot, som lovar att ta en koll på det här. Och han känner då Sadio Manés talesperson, som då är också är hans bästa kompis, Bakary Cissé. Ringer då Bakary Cissé i sin tur, och det visar sig att det är ju Bakary Cissé som är Thomas Brolin. Där då Manés bästa kompis, han har alltid kallats utav kompisarna för Thomas Brolin, för det var hans favoritspelare när han växte upp. Vilket också väcker en del frågor till, för hur gammal är den här Cissé egentligen? Det är ju min generation kanske som hade Thomas Brolin som sina idoler. Men hur det nu än är med saken, är man en senegalesisk fotbollskille och råkar ha Thomas Brolin som sin idol, ja, då får man nog bli kallad Thomas Brolin och få leva med det. Och det är så på den vägen det är. Så att,
Ändå häftigt.
Ja, det är roligt. Det är ett udda avtryck han har gjort ändå i fotbollsvärlden, den gode Thomas. Marcus Forsman undrar, hur länge får Ole Gunnar Solskjær sitta kvar? Läste någon statistik någonstans? Tydligt. Det låter som jag i Sillypodden. Läste någon statistik någonstans.
Något rykte någonstans. Ja, till någon.
Där man hade upptäckt att antalet vunna matcher i procent där man inte blivit tilldelad straff är 7% av alla vunna matcher. Ja, det är en ganska låg siffra.
Det hade också varit en ganska sjuk grej att sparka en tränare på.
Ja, vi vinner inte matcher och inte får straff.
Ja, den här procentsatsen, den håller inte. Alltså, nej, jag tror att det ska väldigt mycket till. Mm. Och det har jag sagt förut, att om Ole Gunnar Solskjær ska få sparken, för att han har fått mandat att försöka bygga upp det här United. Han har börjat bygga, och jag tycker ändå om man tittar på det, liksom värvningar där han har kunnat göra hittills, så det har inte varit dåliga värvningar. Sen... ja, man kan ställa sig väldigt frågande till om man ska bygga ett lag som bara baserar sig på kontring och inte kan hantera låga försvar. Men han går ju back to the basics på något sätt och använder det där material som finns. Nu finns inte bättre material för att kunna göra någonting bättre än det United gör just nu. Och det blir jättekul att se vad han kommer värva in när han får mandat och liksom fortsätta bygga. Men jag tror att det ska till någon bedrövligt dåliga resultat på, liksom under en längre period för att vi ska få se Solskjær få sparken. Eller för vem ska de ta in då?
Jag tror det hänger på vem man i så fall kan få in. Mm. Alltså, skulle det vara så att Pochettino ringer upp Woodward och säger att jag är jättesugen på att ta det här Manchester United-jobbet om du erbjuder mig det, då tror jag ändå att Woodward hade tänkt ett varv eller två. Men det är klart, alltså, Solskjær är ju kvar nu överhuvudtaget. Alltså, egentligen enbart grundat på Woodfords prestige kring det hela. Det är säkert därför han sitter kvar just nu. Men jag tror att, alltså, saker och ting, det kan gå snabbt. Och av det vi har sett nu så är kanske inte Solskjær den personen som ska bygga upp Manchester United igen.
Ja, där har ni det. En spännande helg väntar framöver när Premier League-spelet är tillbaka igen efter lite cupäventyr. Tack Makoto för att du kom hit. Tack Frida för att du var med från London igen. Premier League-podden är tillbaka i nästa vecka igen.